I vår serie intervjuer inför valet har det idag blivit Folkpartiets tur att presentera sin funktionshinderpolitik. Christer Sörliden är musiklärare från Helsingborg och ordförande i Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne. Han är också ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi börjar med att tala om den rapport från Socialstyrelsen som kom nyligen och som visade att tillgängligheten för synskadade på 500 slumpvis utvalda vårdcentraler i landet var usel. Inga ledstråk, kontrastmarkeringar eller talande hissar och ingen tillgänglig information, medan det var ganska okej för rörelsehindrade. Hur länge anser Christer Sörliden att det ska få fortsätta att vara så?
Jag tycker inte det ska få fortsätta alls överhuvudtaget längre än tills man har liksom fixat de här hindren. Jag vet ju att man i hälsovårdskontoret har ju anställt också personer som är ute och rent fysiskt på plats tittar med egna ögon vad som man behöver göra vid för att öka tillgängligheten. Inte bara för personer med rörelsehinder utan även personer med andra typer av funktionsnedsättningar. Jag tycker också att vi kan ta lärdom av de tillgänglighetsarbete som har pågått inom regionen där vi har nära samverkan och samarbete och kunskapsinhämtning från de brukarorganisationer vi har. Jag tänker inte minst på när vi har byggt nya akuten i Malmö där vi hade en tillgänglighetsgrupp, vi hade en tillgänglighetsrådgivare och kopplat till den här tillgänglighetsrådgivaren så fanns det också brukarrepresentanter som tittade på tillgängligheten inte bara utifrån ett perspektiv utan många olika perspektiv. Och det tycker jag är ett gott exempel.
Men varför har man så att säga släppt igenom det hittills? Varför har man inte satt de kraven som man har satt för rörelsehindrade?
Det är en bra fråga. Jag har inget bra svar på varför man inte tittar tillgänglighetsperspektivet utifrån flera andra perspektiv. Jag tror också det här handlar om till viss del om en krass, ska man säga, en kunskapsbrist.
Vad gör ni åt det då? Ni som är politiker?
Självklart, vi har ju nu jobbat fram det här handikappolitiska programmet som det är antaget för något år sedan och kommer det ha en verkan även in på nästa mandatperiod. Vi vill ha utbildningar som det står också i den här genomförande planen så att fler förvaltningar blir upplysta om hur det är att ha ett funktionsnedsättning eller hur man jobbar med bemötande och information och andra former av tillgänglighetsfrågor.
Köerna är ju också intressanta förstås när man pratar tillgänglighet i vården och regionen har ju nu beslutat att öka antalet starroperationer för att komma till rätta med köerna. Lägga ut det på det privata bolaget Aleris i Ängelholm. Varför ska det göras av ett privat företag?
Vi har ju sett att i andra sammanhang där vi har haft privata alternativ, privata lösningar för att minska köerna så har det ju ändå fått ett gott resultat. Det kan ju vara så att man har en annan företagskultur, man jobbar på annat sätt och på så sätt så blir kanske inte beslutsvägarna så långa, väntetiden för den enskilde vårdtagaren blir inte så lång heller då. Så att jag tror självklart på att de privata alternativen ska ju ses som ett komplement till den egna verksamheten som vi bedriver. Och även där så tycker jag att vi ska nog ta lärdom kring det här med att våga införa begrepp som incitament inom vården och så. Att våga lyckas och att få lyckas också. Och ta vara på alla de goda exemplen som finns inom vår egen verksamhet i regionen.
När man tittar på kösiffrorna, jag tittade häromdagen, så den enda klinik som klarar starroperationerna är Ystad. Det gör inte Aleris heller.
Det är mer än vad jag vet.
När tror du att man kan komma ner så man klarar vårdgarantin?
Jag hoppas ju självklart med att när de har satt igång, kommit igång med sin verksamhet och har också kartlagt vilka patienter som är kopplade till dem och vad de har för bakgrund. Att man också försöker påskynda så fort man kan med de resurserna man har att minska köerna. Jag vet ju att man har pratat om att slå samman så att ögon blir ju typ en enhet där man kan samordna patienter över hela Skåne för att flytta dem till, erbjuda dem att bli opererade på ett annat ställe än där man bor närmast.
Men samtidigt så har ju också Region Skåne beslutat att förändra sjukresetaxan så att det blir dyrare ju längre bort man ska.
Samtidigt så vill vi ju satsa på den befintliga kollektivtrafik som finns. Och egentligen i ett samhälle som jag tycker ska vara ett inkluderande samhälle så anser jag ju att som med de nya till exempel pågatågen som nu sätts igång i kraft här fungerar de, och det fungerar även med bussarna och andra kollektivtrafik med närtaxi och så. Så skulle jag egentligen, även det kanske en utopisk tanke, ha att man inte behöver ta särskild färdtjänst utan att kunna nyttja den vanliga kollektivtrafiken.
Den som kan åka med den vanliga kollektivtrafiken tjänar ekonomiskt på det, eftersom prisskillnaderna mellan färdtjänst och övrig kollektivtrafik är stora idag. Men inte för stora enligt Christer Sörliden.
Då har man väl gjort en rimlighetsbedömning att de nivåerna som man har idag är de nivåerna som anses vara rimliga. Och sen så ska man inte sticka under stolen med att man får ju, allting är ju, måste man utvärdera efter en tid för att titta på hur har det blivit. Vilka effekter får man med de här priserna man har. Är det så att det här ska vara styrande över till den vanliga kollektivtrafiken? Har det blivit så, eller vad gör vi för att få ännu fler till att använda den vanliga kollektivtrafiken?
Är det så att priserna ska styra över folk till kollektivtrafiken från färdtjänsten?
Om det är syftet vet jag inte, men som jag har sagt tidigare, jag tycker att när vi nu lägger ner så mycket energi på att skapa en god kollektivtrafik inom hela Skåne och med utbyggnad till exempel med pågatågen i nordost, och sen hoppas att man tittar på även så att den sydöstra delen av Skåne också får en fungerande kollektivtrafik, och andra delar som kanske har varit vita fläckar på den skånska kartan för det här, så är det väl, hoppas jag, att även man kan som enskild person hoppa på en vanlig buss eller hoppa på det här tåget för att komma till dit man ska.
Fast då måste man som synskadad kunna lita på att det alltid finns hållplats utrop, att bussen kör fram till stolpen och inte stannar någon annanstans och sånt där. Mm. Kan man verkligen garantera det?
Återigen, där kommer vi in på den här biten som jag kopplar tillbaka till handikappolitiska programmet. Jag kopplar där det handlar om bemötande, det handlar om utbildning. Det handlar också om att, precis som jag vet att brukarorganisationen pratar om, att vi måste ha tydligare krav i de upphandlingarna vi gör med de som till exempel kör kollektivtrafiken i Skåne, att det här är ska krav, att man ska stanna och det ska finnas utrop, och man ska inte stanna en halv meter från på rätt, liksom från fel ställen för att hjälpa med personer med olika synskador till exempel att hitta rätt alltid. Vi har ändå lagt ner mycket pengar med att förändra med gångstråk och så vid våra järnvägsstationer. Vi har anpassat våra bussplatser för att det ska här funka, och ska det få en kraft att verkligen hjälpa istället för att hjälpa, så måste man ju kanske vara ännu tydligare i upphandlingarna.
Mycket pengar har också lagts ner på Skånetrafikens nya biljettautomater som synskadade inte kan använda. För framtiden tror Christer Sörliden att en lösning kan vara det en revisionsrapport efterlyser, nämligen någon som tar ansvar för att det handikapppolitiska programmet genomförs.
Det bör då skapas någon form av handikappkommitté i Region Skåne som består av politiker, som består av brukar, organisationsrepresentanter och som består också av ett antal tjänstemän, men som jobbar på en förvaltningsövergripande nivå där man tydliggör så att inte handikappfrågorna hamnar bara kanske på en eller två nämnder inom hela Region Skånes alla förvaltningar, utan detta måste gälla alla. Hade man gjort detta, man hade vågat ta till sig, vilket vi har ju belyst från centrala brukarrådet, att ta vara på, det är egentligen ett av mina huvudbudskap i centrala brukarrådet där jag också sitter med, att ta tillvara på brukarorganisationens kunskaper och våga ta dem till det. Och då hade man kanske inte behövt ha det här problemet nu att inte göra rätt från början. Gör rätt från början istället för att behöva i efterhand rätta till problemen som jag tror i många fall blir en betydligt högre kostnad för att det nu anpassas så att även personer med synnedsättning kan ta del av allt det fina som finns med de här nya biljettautomaterna.
Är det realistiskt att rätta till nu i efterhand?
Jag gör väl bedömningen att man måste, man kan inte börja om från början, utan man måste försöka rätta till det som går att rätta till, men lyssna på SRF. Vad de anser att man behöver rätta till och se vad det kan, vad det innebär då. Och då får man ju ta också det här, det kan bli en ekonomisk smäll, men då måste man också lära sig av de ekonomiska smällen att nästa gång gör vi rätt från början. Och det har man ju ändå, tycker, när vi tittar igen det här på med de nya pågatågen, har man ju ändå ju försökt göra rätt från början genom att bjuda in brukarorganisationerna att titta över de prototyperna som har funnits. Så att liksom, det som gör mig lite förvånad är att där gör man rätt, men man har inte gjort rätt på andra delar.
När det gäller färdtjänsten då, som Skånetrafiken ju är på väg att ta över till stor del, så upphandlas ju den med jämna mellanrum. Och varje upphandling innebär kaos och problem. Är färdtjänst något som man egentligen borde driva i egen regi då och skippa upphandlingarna?
Det är väl kanske en del kan vara för vi har tagit över det och lyft in det till kollektivtrafiken och att de har det under sina vingar för att få en tydlighet och få en likhet inom regionen och att för att slippa de här problemen som finns att till exempel en taxi från Malmö ska ta ett färdtjänstuppdrag uppe i Örkelljunga, så känner man inte till trakten som chaufför och den som ska sitta i samordningen har inte heller de rätta underlagen. Och ändå så har man ju så lång erfarenhet att planera, skapa nya både tågförbindelser, bussförbindelser och närtaxiförbindelser och alla andra delar som finns inom kollektivtrafiken. Så där anser jag att med den erfarenheten man har så kanske man i förlängningen, om det nu kommer att finnas kvar, förlängningen driver det på ett eget sätt. Att bara behöva köra det i egen regi tror jag kanske inte är huvudlösningen, men det är dialogen och ta vara på de erfarenheter man har från den andra kollektivtrafiken.
Synenheterna, vad är deras viktigaste uppgift? Är det där med hjälpmedel, vita käppar, datorer, eller är det att få den som får en synskada att komma tillbaka till ett normalt liv, ett vettigt liv?
Jag tror det är det sista som du nämner, att komma tillbaka, att få en rehabilitering så att man kan fungera och möta den vardagen man står inför varje dag. Och sen självklart så finns det en rad olika hjälpmedel som ska funka just som hjälpmedel för att du ska kunna fungera i den vanliga vardagen.
Inför förra valet så hade Region Skåne beslutat att öka antalet anställda med funktionsnedsättning. Hur har det gått med det?
Där måste vi säga att där har vi en väldigt, väldigt lång resa kvar att göra. Det är väl en av de områden som jag känner att vi inte ska slå oss för bröstet. Någon politiker, att vi har lyckats få in. Det är bara att erkänna att där har vi misslyckats. Och där måste vi sätta oss ner och resonera att inte se en person med funktionsnedsättning som ett hinder utan också se möjligheter. För jag vet ju att det finns ju personer med olika typer av funktionsnedsättningar inom regionen som jobbar idag med vanliga arbeten och löne, eller kanske någon med lönebidrag, men att de gör ett väldigt gott arbete. Till exempel inom Habilitering och hjälpmedelsnämnden, där jag är ordförande, där har vi många personer som har olika typer av funktionsnedsättningar och de funkar jättebra. De har både personlig erfarenhet och de har bra kunskaper. Och med det samhälle som vi lever idag med en god teknikutveckling så tror jag också att bara vi vågar också att efterlysa personer, till exempel när vi söker olika tjänster via annons och så, att det är okej att ha, vi tittar, man kanske inte ska titta på att en person har en funktionsnedsättning, men att den ska vara lika mycket välkommen att söka de tjänsterna vi har. Sen vet jag ju att vi brukar kanske prata mycket om att bara ha en heltidstjänst inom regionen, att vi strävar efter det. Men där kan vi måste också vara flexibla i morgondagens anställningsform, att alla personer kanske inte klarar av att jobba heltid även om vi strävar efter det, och även om vi ska även erbjuda personer med funktionsnedsättning att jobba heltidstjänster. Men vi kanske ska även vara flexibla. Jag tror vi ska sätta oss ner och ta väldigt djupgående diskussioner hur vi löser det. Och vi måste lösa det som vi är ju ändå Skånes största arbetsgivare med över 30 000 anställda.
Härom veckan så skickades ett par ganska tjocka böcker, 850 sidor utredning om otillgänglighet som diskriminering, ut på remiss. Om man sammanfattar den här utredningen väldigt, väldigt kort så kan man säga att det går ut på att om en person blir utestängd på grund av otillgänglighet så kan han eller hon stämma den ansvariga inför domstol för diskriminering. Hur kommer remissyttrandet från er att se ut, om du får bestämma, ungefär lika kort?
Jag tycker vi ska ställa oss bakom det. Jag vet också vem som har, vilken minister det är som har jobbat med de här frågorna. Det är Nyamko Sabuni som är ju den ministern uppe i regeringen som har tagit fram den här förslaget på lagstiftning. Jag tycker att diskrimineringen ska, enligt de tyckerna, eller det enligt det förslaget som hon lyfter fram och lyfter ut nu på remiss, att det är någonting vi ska ställa oss bakom. Så jag tror att vi kommer, hade jag fått vara med och skriva yttrandet så hade det blivit ett positivt yttrande mot de förslagen som finns i så fall i de här 850 sidorna, även om jag inte har läst det än.
Är funktionshinderfrågor partiskiljande?
Det tror jag inte. Utifrån den nämnden där som sitter och jobbar som ansvarig, så är det ju oftast att vi har samma målsättning att jobba så att de skåningarna som finns som har någon form av funktionsnedsättning ska få det så bra som möjligt. I många frågor, stora frågor, så har vi en bra enighet. Ibland är det bara kanske små detaljer som gör att vi skiljer oss, och då är det inte kanske konkret. Det som jag tänker på är ju det här med exempel hörselvården och det här nästa spår som vi jobbar med, det här fria valet. Där är det ju en ideologisk fråga, men inte utifrån ett handikappperspektiv.
Vad vill du då ge för skäl att rösta just på Folkpartiet, om man tänker då ur funktionshindersynpunkt?
Folkpartiet är det partiet som under väldigt många år, man kan nästan backa ända tillbaka till Bertil Ohlins dagar, har pratat om det glömda Sverige. Folkpartiet är det partiet som har stått på den enskilde, den glömda personens sida. Och vi fortsätter att sätta människor med funktionsnedsättning och liksom i centrum, att vi tar deras parti. Vi vill jobba för att då även de ska känna sig att de är inkluderade i samhället. Och vill man fortsätta gagna att det här kan, att det ska även vara så i fortsättning, så tycker jag att Folkpartiet är det bästa partiet att lägga sin röst på i valet den 19 september.
Sa folkpartisten Christer Sörliden. Nästa vecka kommer en ny politikerintervju. Reporter var Birgitta Fredén.